Sagan om Södertälje. Berättelsen om när de kristna från Mellanöstern kom till Sverige för 55 år sedan.
Våren 1967 kom två plan från Beirut med sammanlagt cirka 200 personer. Planet landade på Bulltofta flygplats i Malmö. I det här planet satt en grupp familjer som sen utvecklades till att bli en av de största invandrargrupperna i Sverige.
I en saga för god, för att vara sann.
Den här berättelsen börjar för 55 år sedan.
Det var två plan som våren 67 tog cirka 200 assyrier från Libanon till Sverige.
Svante Lundgren är forskare vid Centrum för Mellanösterns studier vid Lunds universitet.
Det var på initiativ av dels det statliga invandrarverket, som det hette på den tiden, och kyrkornas världsråd, där Svenska kyrkan var en aktiv medlem. Och man hade alltså upptäckt att det fanns assyrier i Libanon som var där egentligen olagligt. De var inte medborgare, de hade kommit från andra länder, de hade inte heller flyktingstatus där, utan var papperslösa helt enkelt, och man ville hjälpa dem till Sverige. Och från den här väldigt ringa starten så hade sen genom åren och årtionden spets på med betydligt fler som har kommit till Sverige, så att det här har utvecklats till bli en av våra största invandrargrupper.
En av dem som reste från Beirut till Sverige är Samuel Baresso. Han lämnade Libanon när han var 17 år.
Den här bilden är första bilden som jag har tagit i Alvesta 1967.
Vilka är det på bilden?
Det är Josef Caspo och den här Jaja. Han heter Jaja.
Vem är det?
Och det är jag. Det är Samuel Baresso.
En svartvit bild i Samuels hand visar tre killar i slips, välputsade skor och byxor med pressväck. De två lite äldre killarna sitter på en bänk och Samuel, den yngsta av dem, står bredvid med händerna på höften.
Det var stilig det ser ut.
Ja, jag var ung, jag var min nyanländ. Vi hade nya kläder på ett nytt land. Vi skötte oss, som sa. Vi ville inte se ut huller och buller liksom, hur som helst i nya samhället.
Samuel Baresso föddes 1948 och växte upp med sina föräldrar och 10 syskon i Midyat i sydöstra Turkiet.
Vi var fattiga, vi hade inte så bra, och jag letade efter jobb. Jag slängde mig hit och dit för att kunna försörja mina småsyskon. Pappa var lite äldre, arbetslös. Vi hade ingenting att leva för. Jag är äldst utav pojkarna. Jag har två systrar som är tre systrar som är äldre än mig. På 50-talet fanns inte skola till flickor i våran stad. Så vi är förtryckta i vårt hemland. Vi kunde inte uttrycka vår religion på rätt sätt. I Turkiet, jag var liten, jag kunde inte uppmärksamma någonting mer än så. Det bara vissa incidenter har jag upplevt när jag gick till skolan. Och de svärdomade till korset till exempel. Som jag tog det väldigt illa upp.
När han var 13 år gammal lämnade han familjen för att arbeta i Libanon.
Vi korsade Syriens gräns. Fick vi gå ungefär, kan vara 2 nätter på dagarna. Det mesta vi legat bland vete, för att de var höjda så att militären inte kunde uppmärka oss. Så när vi nådde Libanon så kom det en buss, tog det oss till centrala Beirut, Och där hade vi släktingar som har mottagit oss.
Samuel Baresso började arbeta som frisör redan som tonåring i Libanon. Och våren 1967 hörde han om en grupp med svenska tjänstemän som letade efter assyrier som ville komma till Sverige.
Det var en grupp svenskar som kom till Libanon och sökte asylgrupper, assyrier, som skulle komma till Sverige.
Samuel anmälde sig och var en av de 200 första assyrierna som kom till Sverige.
Vi visste ingenting om Sverige faktiskt. Min chef sa det en gång. Han sa, isbjörnen springer på gatorna i Sverige. Vet du det?
Efter en tid i Alvesta tog han sig till Stockholm.
Jag var inte så mycket kunnig i svenska språket. Men jag lärde mig, jag läste mycket tidningarna. Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen. För att kunna lära mig svenska språket och kunna komma i svensk samhälle.
Han hittade en annons om ett frisörjobb i en salong på Kungsgatan i centrala Stockholm och fick jobbet.
I början var jag nervös, ja. Men efteråt det släppt. Inom frisöryrken man lär sig först och främst grunderna var kunden, ska man lyssna vad kunden vill ha. Klippa kort, klippa långt, klippa topparna.
Så småningom kom resten av familjen och Samuel flyttade till Södertälje 1976.
Alla sökte sig till Södertälje. Först och främst det fanns det gott om tolk. De kunde hjälpa, behövde hjälp. Kunde de ställa upp. Och sen familjer gick jag och hälsade på varandra och göra sociala omgänge. Det är därför folk sökte sig till Södertälje, för att det fanns det mycket flyktingar i Södertälje som kom från samma område där vi har bott, där vi har upplevt och där man känner alla, känner kan känna alla. Så var det det.
Samuel Baresso. Han har bott i Sverige i 55 år nu. Och i Södertälje bor stora delar av hans familj. Barn och barnbarn. Han kom från ett fattigt och utsatt Turkiet till Sverige som såg som ett framgångsrikt land. Med mycket stor frihet. Så vad var det för land som de första kristna från Mellanöstern mötte? 67, vad har
du tagit vägen nu? 67. Det Sverige som de första assyrierna kom till i slutet på 60-talet var ganska annorlunda än det som vi har idag. Det var visserligen inte alls så etniskt homogen som vi kanske föreställer oss, utan redan ända sedan 50-talet hade det ju skett en rätt omfattande arbetskraftsinvandring till Sverige, huvudsakligen av finländare men också av greker och jugoslaver och så. Däremot så var utom europeisk invandring var ju nog ett väldigt nytt fenomen. Så att, och det har ju sen ändrats sen dess som vi vet. Så att assyrierna, alltså de som kom först, de kallades ju för en tid endast assyrier. Den här dubbelbenämningen assyrier och syrianer kom senare. De här första assyrierna, de var på det sättet lite, de var någon slags pionjärer. Att det var en främmande grupp som man skulle förhålla sig till på det sättet. Att det var en utomeuropeisk grupp, vilket man inte var så särskilt van vid i Sverige. Så hur främmande var de? De var främmande. Jag har pratat med en av dem som kom redan våren 67 och frågade honom hur det var på flyktingförläggningen i Alvesta. Och han säger det att han tycker att de blev behandlade väldigt väl och svenskarna var vänliga och hjälpsamma mot dem. Men de tittade nog lite långt, de var lite främmande fåglar. Men det som var intressant var ju då det att att de hade ju bott i Beirut innan de kom till Sverige. Så för dem var alla västa konstigt på det sättet att det var en liten håla jämfört med den stora miljonstaden Beirut. Så det var inte alls det att de var på något sätt primitiva landsbygdsbor i ett fattigt land, utan de var faktiskt storstadsmänniskor som plötsligt var på landsbygden i Sverige. Så visst fanns det en sån här att de betraktades som främmande. De var inte nyfiken på vilka de var. Och det finns ett reportage i Dagens Nyheter där det hette om de här första assyrierna på flyktingförläggningen i Alvesta. De har till och med lärt sig att dricka mjölk.
Det var inte alla som välkomnade de nya invandrarna, de kristna från Mellanöstern. Och efter den första gruppen kom många fler i mitten av 1970-talet, speciellt i Södertälje. Och det blev konflikter ibland mellan assyrierna och lokalbefolkningen. Den allvarligaste incidenten var uppmärksammade raggarbråket natten till den 19 juni 1977. Ett par hundra personer, assyrier från Södertälje och raggare från Stockholm, drabbades samman på restaurang Bristol. Bråket fick mycket uppmärksamhet, både i Sverige och internationellt. Och det kallades för de första raskravallerna i Sverige.
Det började ju när de kom hit. Alla, det stod i tidningen och alla svartskallar började komma.
När han flyttade hit till Södertälje.
Ja, just det. Sen var det väl bara så att det var ett hat mot dem. Jag hatar dem i alla fall.
Varför hatar du dem?
Jag vet inte, jag tål dem inte.
Har du träffat några personer?
Ja, men de är ju äckliga ju. Går man på stan och snuskar sig och äckliga med.
Det här är ett klipp ur P1-dokumentären Bråket på Bristol, Sveriges första raskravaller.
Man tyckte så när man gick in någonstans och skulle fika där någonstans. Man var ju var man kände den som stod bakom disken. Man kände de som ägde stället. Man kände runt omkring. Sen när de började övertala man kom in, då satt en svensk kanske bland 20 sådana. Där trivdes man inte. Det var en stor kulturkrock. Det var det. Ville ha lite bättre än oss hela tiden. Snyggare kläder, snyggare bilar. Det var ju kostym. Kostym över rock. Hatt och handskar.
På den tiden brukade nästan varje söndag i kyrkan informera och tala om att ja, nu har vi fått klagomål från kommunen och poliser att de klagar att vi gör si och så och försök för Guds skull inte göra det och anpassa er och prata lite tystare på vilket sätt de ska gå in till stan och sitta i olika kaféer och restauranger och, utan att bli uppmärksammade eller utan att förarga någon och så vidare. Så det brukade vi informera om.
Integration och assimilation, det diskuterades redan på 1970-talet. Men den stora skillnaden var kanske inte hur man klädde sig och hur högt man pratade på kaféerna i Södertälje. Den nya gruppen kom ju till ett land där sekulariseringen satt fart rejält. Och medan färre och färre svenskar såg sig som troende kristna var den kristna identiteten stark för de grupper som nu kom. Och kyrkan, den har en alldeles speciell roll för syrianer och assyrier. Det berättar Mellanösternforskaren Svante Lundgren som skrivit mycket om deras väg in i Sverige.
Man ska förstå att kyrkan i Mellanöstern och också de här kyrkorna i Sverige idag har en lite annan roll än vad vi kanske är vana med i Sverige. Det är inte bara så att den fyller andliga behov, utan den är också viktigt rent socialt. Man går till kyrkan och där träffar man vänner och bekanta och släktingar. Och så. Det är en oerhört viktig samlingsplats för den här folkgruppen.
När assyrier och syrianer idag firar påsk fylls kyrkorna i Södertälje. Här har man byggt två stora katedraler som rymmer uppåt 1000 personer. Och på långfredagen i Sankt Afrem i stadsdelen Geneta håller en scoutkår ordning på alla besökare.
Hej, jag heter Grace Cookie. Jag är här för att hjälpa min scoutkår som hjälper kyrkan.
Systrarna Cookie är med i Sankt Ignatius scoutkår.
Påsken betyder för mig glädje där Jesus stod upp och han kom och räddade sitt folk och tog oss till himlen och renade oss från synderna.
Känner du många här i kyrkan?
Ja, jag känner rätt så många här från min egna scoutkår som jag har blivit jättenära med. Och andra släkt och vänner som kommer hit.
Tror du det blir mycket folk här i kyrkan ikväll då?
Ja, jag tror det kommer bli mycket folk här. Det brukar vara.
Men var ska ni sitta sen? Ska ni röra er liksom runt om här eller?
Ja, så du ser här. Vi har delat upp scouterna på platser. Så varje scout kommer ha typ 4 bänkar på varje sida. Och de kommer se till att i varje bänk sitter mellan 5-6 personer beroende hur mycket de får plats.
Det blir lite smidigare.
Ja, det blir mycket smidigare. Mm. Speciellt när det kommer så mycket folk som idag. Ja.
Men här framme sitter männen på ena sidan och kvinnorna på den andra.
Ja. Ja, och vi hade, det har varit så i kyrkan för länge sedan. De har inte bytt det. Men vi har respekterat det här, så scouterna har även delat sig, att tjejerna har delat sig på kvinnosidan och killarna har delat oss på mänsidan.
Kyrkan fylls av välklädda kvinnor och män, små barn i kostym och klänning, äldre kvinnor med spetsskalar på huvudet, mycket svart och mycket guld. Familjerna kommer tillsammans och man hälsar artigt på varandra. Det är en varm stämning i Sankt Afrem. Här delar man en historia som man är stolt över, men också en tro. Rosie Cookie, hon har funderat på vad påsken betyder för henne.
Påsken betyder mycket för mig. Jag kan inte riktigt förklara det. Jag blir glad, det känns alltid att det är bra väder, det känns fint hela tiden. Det betyder så här, familj, församlingar, det betyder att vi går ut, sedan jag var lite, det betyder att vi går ut hela tiden, vi besöker hela familjen, inte bara att de kommer till oss, utan vi kommer till varje och en. Det betyder, det som sagt, det är en religiös betydelse för mig, speciellt att jag vet att som en kristen, jag vet att Jesus har kommit för mig, för mina synder, de kommer bli förlåtna, så det har en väldigt stor betydelse för mig. Ja, så påsken är, jag vet inte om man kan säga det i ett ord, men påsken är förlåtelse helt enkelt. Ja.
Du lyssnar till sagan om Södertälje, berättelsen om hur de kristna från Mellanöstern kom till Sverige och tog med sig sin tro och sin musik. Här Linda George, född i Irak men som nu bor i USA. Och vi ska prata mer om kyrkorna i Södertälje. Hur de både enar och splittrat gruppen. Men tillbaka till 1970-talet. Varför samlades så många just i Södertälje?
Södertälje var en lätt stad att komma till, därför att där fanns redan från förut väldigt många invandrare, framförallt från Finland. Det hade pågått en arbetskraftsinvandring och de jobbade i regel på Scanias fabriker och där fick också de första assyrierna jobb. Och så var det så att tidigt blev några familjer som var inflytelserika och hade status i gruppen bosatte sig i Södertälje. Och de lät sen hälsa till släkt och vänner att här är bra att vara, här är lätt att få jobb, kom hit. Och så spädde man på med ny invandring. Och så blir det så småningom en snöbollseffekt att ju fler som bor på en ort, desto fler andra som kommer till landet vill bosätta sig just på den orten. För att man vet att där har man landsmän och ofta också har man till och med släktingar och vänner som bor där. Södertälje blev så småningom så känt att ute bland assyrier också i hemländerna, de som stannade kvar där, så visste man kanske mer om Södertälje än man visste om Sverige. Det finns en historia om att det var en svensk assyrier som var på besök i sin hemby i Turkiet. Och så såg han ett hus där att det var en bild av den svenska kungen och drottningen på väggen. Och han kommenterade det och husfadern sa då att jo, det här är kungen och drottningen av Södertälje.
Medierna började intressera sig allt mer för den här nya och växande invandrargruppen. Och det blev allt mer uppmärksamhet kring frågan om deras uppehållstillstånd i Sverige. Och i mitten av 1970-talet var det en stor oklarhet om assyrierna, som de kallades då, skulle få stanna.
Under det senaste året har ytterligare cirka 200 assyrier kommit till Södertälje. Det är assyrier som inte har flyktingstatus, som kommit hit utan uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Detta gör att möjligheterna att stanna i Sverige formellt minskar. En del av de assyriska flyktingarna kommer från Turkiet, där de levt som en liten kristen minoritet i ett för övrigt mohammedanskt land. Sverige har tagit emot drygt 300 personer under dessa år. USA tar emot 2000 personer varje år som flyktingar. Invandrarverket har nu börjat behandla ansökningar om att få stanna i Sverige. Många familjer i Södertälje har fått vänta nästan ett år innan ansökan om arbets- och uppehållstillstånd har behandlats. Och det skapar en mycket otrygg tillvaro.
Var assyrierna politiska flyktingar? Hur skulle man egentligen se på deras utsatta situation i Turkiet?
Ibland så dyker upp artiklar i pressen där det står att ni till och med mördas för er kristna troskull i Turkiet. Är det sanning?
Mord förekommer ofta och det kontinuerligt.
Varför?
Jo, som sagt, att mohammedanska befolkningen har en avsikt att bara skapa en mohammedansk religion. De vill inte att någon annan religion ska existera. Och de betraktar oss som fiender så länge vi ser att vi är kristna.
De kristna minoriteternas situation förvärrades under Cypernkrisen 1974. Men också andra konflikter gjorde framtiden i Turkiet osäker. Men deras asylstatus fortsatte debatteras. Och Svante Lundgren ser paralleller till dagens debatt.
Exakt samma debatt som har pågått sedan dess och som pågår i den tid att är de här riktiga flyktingar, har de faktiskt asylskäl och hur många kan vi ta emot och allt det här. Den debatten fördes redan på 70-talet och den gällde då den assyriska gruppen. Och det fanns ju då de som hävdade att de är inte riktiga flyktingar. De kommer hit mer för att få ett bättre liv rent ekonomiskt. Det fanns också en opinion om att det uppstår problem där de bor. Till exempel i Södertälje, spänningar mellan ursprungsbefolkningen och de här nya invandrarna. Och de anpassar sig inte. Och allt det här som vi känner igen från senare debatt, det debatterades redan på 70-talet.
Till slut kom ett regeringsbeslut 1976 om att alla assyrier skulle få stanna i Sverige. Och Sveriges Radio var på plats när man firade i en källarlokal i Ronna.
Det här är den assyriska föreningens lokaler i stadsdelen Ronna i Södertälje. De här assyrierna, de ungefär 2500 som finns i Södertälje, just nu fick besked om regeringens beslut idag om att assyrierna ska få stanna i Sverige. Och det här är en liten samlingslokal, en källare i stadsdelen där de flesta av assyrierna bor. I några rum och här har man då spelat musik och träffats som man gör ofta.
Och nu börjar det svenska systemet jobba med att integrera de nya invandrarna. Men språkfrågan förvirrade många. Hur många olika språk pratade de kristna från Mellanöstern egentligen? Här ett klipp i Sveriges Radios arkiv från 1977 ur programmet Verklighetsinvandrarnas vardag.
Simon Hadrolli, när jag nu här på skolan i Södertälje har varit med om en lektion i en förberedelseklass och jag visste att där var assyriska barn, då var jag väldigt förvånad över att undervisningen, den var på arabiska.
Ja, assyrierna kommer från olika länder. Bland annat Turkiet, Syrien, Libanon och en del från Irak. Och det är klart, när man bor i ett land som modersmålet är arabiska där, då ska det folket som bor i det landet ska lära sig arabiskan. Kanske de var i skolor där nere, de har utbildat sig med det språket, eller jag menar arabiskan. Då naturligtvis de behöver stöd på arabiska. Men däremot finns ju barn som kommer från Turkiet. En del av dem kurdisktalande och en del assyrisktalande, om vi kallar den rätt assyriska. Alltså. Eller ska vi kalla den kanske syriak.
som vi kallar det på engelska. En del kan inte turkiska heller. Det händer många gånger att en assyristalande assyrier från Turkiet kan inte förstå den assyrisken som talar kurdiska.
Du får förlåta att jag avbryter det här både å mina egna och lyssnarnas vägnar. För det här är faktiskt för oss svenskar väldigt svårt att förstå. Ska vi förenkla det? Får jag fråga så här. Detta betyder alltså att de 6 000 assyrier, eller vad det nu kan vara som finns här i Sverige, de talar inte ett samma språk. Det kan alltså bli språksvårigheter i kommunikationerna också mellan assyrier här i Sverige.
Den risken finns.
Så den här språkförbistringen, den har funnits med hela tiden. Och det beror ju på att de har levt som en minoritet i länder där det har varit andra språk som har dominerat. De har ju ett eget språk som då assyrier kallar för assyriska och syrianer kallar för syrianska. Och på deras eget språk talar man om surjojo eller surait. Men det är långt ifrån alla som har det språket som sitt modersmål och hade det redan då i hemländerna.
Assyrier och syrianers modersmål är arameiska, det språk som förmodligen Jesus talade en gång för länge sedan. Men sen utvecklades olika varianter av arameiska. Och det blir lite extra komplicerat när det gäller det här språket, eftersom nyare arameiska framförallt varit ett språk man talat och inte ett skriftspråk, berättar Svante Lundgren.
Utan det skriftspråk som fanns, det var den mera klassiska syriskan som var ett gudstjänstspråk, ett kyrkospråk och liturgiskt språk och så. Och då har kampen i Sverige har ju varit där att hur ska vi bevara vårt språk, hur ska vi lära nya generationer vårt språk. Och då hade det varit svårt det här att vi har ett klassiskt språk, men så har vi ett talspråk och talspråket har knappt varit nedskrivet och nu ska man börja skriva ner det och nu ska man börja lära ut det. Och det har varit en av utmaningarna det här att bevara sitt eget språk och då vilket språk ska man bevara?
Nu har det gått över 50 år sedan de kristna från Mellanöstern kom till Sverige och till Södertälje. Och för dem har det varit viktigt att behålla sitt språk och sin kultur, men framförallt sin religion. Samuel Baresso, han minns vad som stod överst på att göra-listan för de nyanlända.
Vi gör en kyrka, först och främst. För att den ska dopas. Barnen måste, liksom, den som vill gifta sig måste vigas. Och det finns sån här tradition. Vi måste lyda den. Och därför vi har engagerat oss för att bilda en kyrka. I första främst. Först vi gjorde kyrkan inom våra bostäder. Jag kommer ihåg det var hos Ganno. Familjen Ganno och i hans lägenhet. Jag var här i Blombacka i Södertälje. Vi gjorde första gudstjänsten hos honom.
Hur såg det ut då? Kom det mycket folk?
Ja, vi var kanske upp till 20 personer. Vi var i ett rum, i en vardagsrum liksom. Och vi gjorde första gudstjänsten. Vi var glada den dagen. Vi var mycket positiva till den.
Och hade ni egna präster då?
Det hade kommit en utav... Vi begärde från patriarken en präst.
1971 så skickades den första prästen för att betjäna de assyrier som man kallar dem då enbart, som fanns i Södertälje och också på andra ort, Stockholmstrakten och så. Och sen har det ju fortsatt sen dess, det har kommit en biskop till Södertälje, det har byggts kyrkor över hela landet. Och det som är speciellt är att då den här namnkonflikten, alltså att ska vi kalla oss assyrier eller ska vi kalla oss syrianer, den har ju också lett till att den syrisk-ortodoxa kyrkan har splittrats, vilket skedde på 90-talet. Och då har vi den situationen att det i Sverige idag de facto finns två syrisk-ortodoxa kyrkor.
Den här splittringen i Sverige mellan kyrkorna, den är unik. Och i Södertälje finns idag två biskopar i varsitt stift. Men de tillhör samma världsvida syrisk-ortodoxa kyrka. De har samma tro och samma chef, patriarken i Damaskus. Och den så kallade namnkonflikten, den har gjort sitt till för att komplicera bilden. Och den hör du mer om i nästa avsnitt av Sagan om Södertälje. Men den lilla industristaden vid Mälaren utvecklades med åren till ett nytt svenskt Jerusalem. Och de två olika biskoparna ville ha var sin imponerande katedral. Sankt Afram i Geneta och Sankt Jakob i Hovsjö.
Och de är båda väldigt stora kyrkor, och det behövs, för de är ofta välfyllda. Också en vanlig söndag kan de vara välfyllda. Om det är stora helger så är de ju helt knökfulla. Och de är också fina, de är väldigt påkostade till det yttre. Väldigt fina ikoner och annat liknande. Och de har ju byggts med medlemmarnas pengar. Många assyrier och syrianer är företagare, en del är ganska framgångsrika företagare, och de sponsrar allt möjligt. De kan sponsra fotbollslag och de sponsrar också kyrkbyggen.
Tamam, jag har en spellista, du här kör, man kan lägga lite. Tamam. Jalla, ja, hej.
Andreas Hanna är 24 år och arbetar i en av katedralerna, Sankt Afram. Där är han lärare i församlingen och så hjälper han prästen under gudstjänsten.
Och idag har vi tv-kanalen Syriojosat, som är folkets kanal, den syrianska befolkningens kanal, som kommer närvara och delta för att spela in liturgin idag.
Vad kommer du göra under gudstjänsten?
Jag kommer vara med diakonerna, prästen och diakonissorna, och för att sjunga och vara delaktig i bönen. Det finns en speciell melodi i kyrkan, Qulut Hasho.
Den syrisk-ortodoxa kyrkan, den är uppsliten från sina rötter, men har fått ett nytt fotfäste i väst, inte minst i Södertälje. Och i taket i Sankt Afram Geneta, där finns det bilder på kyrkofäderna i den gamla traditionen. Och det här är en historia som läraren Andreas Hanna kan mycket om.
Vi har till exempel helige Malke, Mormelke som vi säger på syrianska. Han var känd för sina underverk, för att ha dragit ut Satan som man ser där på bilden.
Är det han som ligger på fatet där?
Ja, exakt.
Satans huvud?
Ja, en känd kyrkofader som levde i Torabdin, där majoriteten av vår befolkning kommer ifrån.
Som är i östra Turkiet?
Ja.
Vad betyder de här gamla kyrkofäderna för dig som jobbar här i kyrkan 2022?
De är ett exempel. De är ett sätt att leva. För det som är så vackert med kyrkofäderna är, på samma sätt som vår Herre Jesus Kristus blev människa, så är de också människor. De har också sett kampen, prövningarna, förföljelse, lidelserna, passionerna. Jag tycker det är också fascinerande att man kan nå ut till barn, till exempel. Att kyrkofäderna också hade mamma och pappa. De var också barn. De gick också till skolan, lekte. Var människor på samma sätt som oss. Och de ger ett sånt föredöme för oss. Även idag i diasporan. Även idag i en sekulär värld. I en sekulär tid. I ett modernt samhälle.
Medan den långa gudstjänsten fortsätter leker barnen kull utanför kyrkan. Det här är tredje och fjärde generationens Södertäljebor med rötter i Mellanöstern. Vår serie Sagan om Södertälje fortsätter och då får vi höra Bobbys berättelse och varför han valde att lämna Södertälje.
Så jag tycker jag har fått en väldigt bra uppväxt. Tills, eller jag kan inte säga tills, den alltid varit bra. Men jag visste väl ganska tidig ålder att jag gillar killar. Att jag var 16-17 så ville jag börja lämna Södertälje för jag visste att jag kan inte utforska min läggning och jag kände att det var fel. Eller jag fick ju höra att det var så fel att vara gay. Men jag fick höra glåpord från olika människor, släktingar, landsmän att det är homosexualitet är den största synden. Och Gud kan ju förlåta allting. Om du mördar någon, om du utför brott, utan gå till kyrkan, be om förlåtelse och mena det såklart. Då blir du förlåten. Men homosexualitet går inte att förlåta, för det är den största synden. Så att jag klippte nog bandet lite grann helt och kände så här, jag ursäkta uttrycket, fuck it, men jag orkar inte mer det här.